Ja, det är en av de sakerna som jag tror Gud vill säga, som jag har på något sätt tänkt. Och så hör vi inledningsorden här, både från Matteus 28 och från Apostlagärningarna 1 och 8. Och så säger vår mötesledare, Anders, stämmer va? Ja. Att det här ska vi ju göra hela tiden där vi är. Alla kanske inte ska resa ut, utan det är vårat uppdrag. Ja, du är kallad till mission. Här och där. Vi ska vara uthålliga i det som Gud har gett dig. Du är kallad och du är sänd här, men också dit. Första sången, och store Gud. Och när jag i åskådning då får se det jag nu får tro. En dag är vi hemma. Och det kommer det också handla lite om idag. Så jag tror att de här tre sakerna kanske Gud speciellt vill trycka på. Jesus är på väg tillbaks. Idag är vi en dag närmare än igår. Det är det enda vi vet egentligen om det. Men så är det. En dag närmare än igår. Men han är på väg tillbaks. Och vi behöver vara uthålliga till dess han kommer tillbaka. Och vi har alla en kallelse och ett uppdrag. Och nu tänkte jag läsa ett längre stycke från Apostlagärningarna 1. Där den här versen vi hörde kommer bli den avslutande versen. I min första bok, Ärade Teofilos, så skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himmelen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han har utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem så han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes han döpte med vatten, men ni ska bli döpta med den helige ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då vi ska återupprätta Israel som kungarike? Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och så stod de där uppe och tittade när Jesus försvann. Och så stod de där och tittade. Och helt plötsligt så kommer det två änglar. Och så säger de, vad är all sin dag tittar ni upp för? Han ska komma tillbaka. Men ni har ett uppdrag. Ni har ett arbete i väg med er nu. Stå inte där bara och titta. Och så beger de sig till Jerusalem. Och där stannar de och där väntar de. Det gick ganska trögt. Ja, de skulle ju vänta på den heliga ande. Och sen kommer anden. Och de blir frimodiga. Vi vet från pingstpredikningarna hur Petrus blir oerhört frimodig. Och hur mängder med människor kommer till tro. Men det gick fortfarande ganska trögt. För vad hade Jesus sagt? Jerusalem, Judén, Samarien och jordens yttersta gräns. De stannar kvar i Jerusalem. De rörde inte speciellt mycket på sig. Det gick ganska många år och sen blev det en förfärlig förföljelse av de kristna. Och då tvingades de troende ut. Då liksom fick de bara fly för sina liv. Och då började hända saker. Då predikade de evangelium. Då helade de sjuka, upprättade de betryckta och befriade de tyngda. Då kom Guds rike dit de kom. Och någon kom nog så långt som till Norden, Skandinavien, Sverige. Och jag tror att det här kan räknas som jordens yttersta gräns. I alla fall för en del människor. Så var det nog det att komma hit upp. Och evangeliet har kommit hit. Och i mitten av 1800-talet, när väckelsen har hållit på ett bra tag. Många har kommit till tro. Det har uppstått massa små föreningar och grupper av människor som är så ivriga. Vi måste vinna Sverige. Och vi måste till Afrika och vi måste till Asien. Och man sänder ut massa med missionärer och arbetare och pionjärer i Sverige. Men så känner man, alltså, vi måste samarbeta med alla andra. Vi bildar ett samfund. Och så bildades ett samfund med mål att sprida biblar och kristen litteratur. Att skicka ut missionärer till många delar av världen och pionjärer till Sverige. Och väckelsen fortsatte i Sverige därför att man sände ut folk. Och bildade församlingar. Människor kom till tro. Och vi, våran kyrka, har faktiskt fötts ur en oerhörd missionsiver. Ett oerhört engagemang i offrande, i bön. Men också det där personliga engagemanget. Det här angår mig. Världens frälsning är inte någon annans ansvar. Utan följer jag Jesus så har jag ett uppdrag i detta. Vi ska ta fram en liten bild. Det finns, ja, den där Emil blir bra, förra bilden. Där ja, Emil Brunner, en schweizisk teolog, han har sagt så här. Kyrkan finns till genom missionen, precis som elden genom att brinna. Om elden slutar att brinna, är det en eld då? Nej. Om kyrkan slutar att missionera, är det så att då har vi förlorat våran identitet av att vara kyrka. För vårt uppdrag och vår identitet, det är att ta Guds rike dit det ännu inte har nått. Om det så är en enskild individ som bor på samma gata som dig, eller om det är någon i Nordafrika. Det är vårt uppdrag. Och slutar vi med detta så har vi förlorat någonting av vad det är att vara kyrka. Sen 1800-talet har missionsarbetet förändrats. Ja, tack och lov höll jag på att säga, har det ju gjort det. För allt vi gjorde på 1800-talet och i början av 1900-talet var inte lysande. Har missionsinformationen, relationen till missionsfälten förändrats? Ja, hela världen har förändrats. Men jag kan tänka mig, och min erfarenhet som efter 15 år som pastor i en församling, så är vi inte lika så här entusiastiska när man får liksom ett mejl från Ekumeniakyrkan som säger nu har det här skett någonstans. Men hur var det för 150 år sedan när brevet kom och man läste upp hälsningen från missionärerna? Min bild är att det på något sätt grip tag i församlingens hjärta. Och så gick man ner på knä och så bad man för sina missionärer där ute, hängivet. Och så kanske man själv också blev lite utmanad. Jag visste, uppdraget gäller också mig. Vi är så nära hela världen med internet och med möjligheter. Jag har träffat tre församlingar, det finns säkert många mer, som umgås med sina vänförsamlingar via Skype. Det är kvinnorna nere i Tranås har kvinnobönemöten med kvinnorna i Iskitim i Ryssland. Jag vet att Vikingsta missionsförsamling i Kumenerskyrka förra året firar annandagsgudstjänst med missionärerna i Ceuta i Afrika, i Spanien där. Jättehäftigt. Och jag vet också att när jag jobbade i Kortedala så hade vi en bönenatt. Och då hade vi en vänförsamling i Altea, så då kopplade vi upp oss. Och så en timme i alla fall bad vi ihop då. De där nere på spanska och vi här hemma på svenska. Och det gör ju något när vi möts på något sätt. Men min känsla är ändå att vi är väldigt långt ifrån vårt missionsarbete. Det är liksom, vi får så mycket information och vad är det som egentligen berör mitt hjärta? Engageras jag för det som Gud gör i världen? Har kallelsen och har uppdraget förändrats då? Nej. Nej och åter nej. Det är fortfarande att vi ska till jordens yttersta gräns. Och vart den där gränsen går, det skulle vi kunna ha ett helt bibelstudium, en hel helg och be och fundera och börja gå över olika gränser för att ta oss ett steg till. Men en av de utmaningar som vi har i Sverige idag, det tror jag är, vi kan titta på nästa bild. Om ni tittar, ja, vad blir det för er då? Längst upp till höger är det där som det står protestantiskt Europa. Så står det Sverige. Högst upp, ja, Japan är lite högre, men längst ut till höger. Och då är det, man har här, sen 1981 så mäter man hur förändras människors värderingar i världen. Och hur påverkar det våra liv, hur vi beter oss och de politiska systemen. Och lodräta axeln, här längst nere i hörnet så är det traditionella värderingar har man där. Och längst uppe så är det sekulariserade rationella värderingar. Och så på den vågräta axeln här så är det längst ner häråt till höger eller till vänster på er sida. Så är det, där handlar det om att överleva, få mat för dagen. Och så längst bort till höger handlar det om att jag ska kunna uttrycka mig själv. Jag ska förverkliga mig själv så bra som möjligt. Och vart hamnar Sverige? Det är helt extremt och vi tror att vi landet lagom. Vi är superextrema. Det är bara Japan som är mer sekulariserad än svensken. Men vi är ett av världens mest sekulariserade och individualistiska länder. Och då undrar jag, vad gör det med dig som lärjunge? Vad gör det med din församling? Vad gör det med våran kyrka? Att vi lever i ett land som är så extremt fokuserad på oss själva. Och på att jag ska komma till liksom min rätt och jag ska blomma och växa och mina intressen. Och jag är så långt bort, ett land som är så långt bort från Gud. Ett av världens mest sekulariserade. Det är klart att vi blir påverkade och det behöver vi vara medvetna om. För Jesus säger att du är salt, du är ljus. Guds ljus i dig ska lysa för din omgivning. Och för de människorna som han har satt dig. Att vara granne, att vara släkting, att vara arbetskamrat, att vara stavgångare ihop med. De människorna du har runt omkring dig. Är det så att från att ha stått upp och vänta på att Jesus ska komma tillbaka så har blicken på något sätt bara landat rakt ner. Och så står vi på något sätt och så kanske vi hör om världens elände men vi orkar kanske inte lyfta blicken och möta andra människor heller för vi står och stirrar oss så blinda på det som är mitt. Och mitt liv och min karriär och mitt välmående och min församlings tillväxt och godhet. Medan Jesus utmanar oss att vara beredda. Det är domsöndag. Kristus är på väg tillbaka. Det är liksom temat för idag. Jesus har påbörjat sin resa tillbaka. Det gjorde han ju samma dag som han for till himlen. Så liksom, då börjar ju återtåget också. I Matteus 24 så står det så här. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. När kommer Jesus tillbaka? När alla folk har fått höra talas om honom. Då är vi nära. Och vi har liksom målbilden. Vad är det vi strävar efter? Uppenbarelseboken 7:9-10. Då står det så här. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk. Och stammar och länder och språk. Och de stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst. Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Vänner, en dag är vi där. En dag står vi, eller rättare sagt faller ner inför Jesus. Och då gör vi inte det själva utan då är det folk från alla länder, alla språk, alla kulturer. Det är dit vi ska. Och vet ni vad, jag kollade lite såna här siffror. Hur långt har vi kommit då? Är vi där? Det finns 17 000 folkgrupper i världen, räknar man med. Olika folk, varav svenskar är ett. 7 000 folkgrupper har ännu inte hört talas om Jesus. Nu är inte alla folkgrupper så stora. Men 7 000, alltså etniska grupper av människor, har ännu aldrig fått chansen att få möta Jesus. 1778 folk saknar fortfarande Bibeln översatt till sitt språk. Alltså det är ganska lång väg kvar. Vi har en bit till jordens yttersta gräns. Så det är ju liksom bara på med villighetens skor. Och det tänker jag att familjen Linevåg är ett oerhört exempel på att lyssna på en kallelse Och kanske inte bara titta vad är bäst för mig idag, utan vad kallar Gud mig till i världen. Ignatius av Loyola, han har sagt så här, Jesuitordens grundare. Och han, en bön som inspirerar honom, som hjälper mig att ibland ta upp blicken ifrån det där Karin-ego-fixeringen. Den bön som är så här, helige ande, du som känner mig och som vet vem jag är och vad jag klarar av. Hjälp mig att öppna mig för dig och förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen. Tänk om vi gjorde den bönen till vår. Jesus, låt din heliga ande, du som känner mig så väl, hjälp mig att öppna mig så att jag förenas med Jesus och hans intressen för världen. Kanske att vi då gör lite andra prioriteringar. En fantastisk kvinna som jag mötte i våras som ekumeniaskild. Vi tar nästa bild. Som den struntar vi i nu. Vi tar nästa bild. Som ekumeniakyrkan stöder. Bor i Centralasien. Fantastisk kvinna. Er före detta pastor och föreståndare här, Mattias Martinsson, hans föräldrar höll på med något på 80-90-talet. De tog hit massa folk från Sovjetunionen. Och jag var där med mina föräldrar, tyckte väl att vi skulle vara där ibland. Så jag umgicks lite ibland med Mattias, fast det kommer vi knappast ihåg. Men vi var där och träffade massa folk från Sovjetunionen, från massa de här långt bort i stanländerna. Och nu var jag och Cecilie B.S. Larsen, som är samordnare för Eurasien. Vi var i det här området tillsammans med våra män i februari och reste runt. Och så träffar vi denna fantastiska kvinna som är ungefär jämngammal med mig. Och så säger hon så här, Karin, kan du den här sången? Och så börjar hon sjunga, tack, tack Jesus, tack, tack Jesus. Jag vill bara tacka dig. Och så frågar jag, var är all sin dag du lärt dig den? Kolmården hette det, sa hon. Ja, okej. Där bor mina mostrar. Och så raddar vi upp 5, 6, 7, 8 namn på människor som hon har träffat som är väldigt nära och viktiga i mitt liv. Och så sa hon så här, denna Martinsson tog oss för 30-35 år sedan till Sverige. Och när vi träffades för första gången, troende från samma land eller samma etniska grupp. Och så säger han i slutet av den här konferensen, nu går ni ut i era grupper. Där ni kommer från samma område, talar samma språk, i samma etniska grupper. Och så frågar ni den heliga ande, vad ska vi göra när vi kommer hem? För det kan ju inte jag berätta för er. Nej. Och det hade de aldrig testat. Men så gjorde de det. Under ett par timmar ber de, får mängder med idéer som de skriver ner så här. Och så säger de, Karin, det tog 20 år innan vi såg det första. Men nästan allt av det arbete som ni ser idag, det är fött i Sverige. Det talade Gud, ingen människa, men det talade Gud om till oss. Och med Guds kraft och med ett stort mått av uthållighet så ser ni det idag. Och de hade fått på sitt hjärta från Herren att barn skulle de hjälpa. De skulle hjälpa fattiga, sjuka och änkor. Och den här kvinnan, det här dignande bordet, det är hemma hos hennes familj. Hon är välutbildad, har hög examen från flera universitet i Europa. Hon kommer från en jätterik familj. Men hon har valt att bo på den högra sidan. Hon har lämnat det bordet på riktigt. Och bor där, hennes hus där till höger. Det är ett ganska uselt område. Toaletten ser ni till vänster, inte ens i samma lägenhetsbyggnad. Utan det är, ja, jag går hellre på ett scoutdass ute i skogen. Faktiskt. Här har de tvungen att låsa med hängelås de här dörrarna. Därför att de som inte har någon bostad inte ska gå in och sova där på nätterna. Fast det luktar fruktansvärt. Hon arbetar för Jesus. Och hon säger, ska jag nå de här människorna kan jag liksom inte komma och besöka dem någon gång ibland. Jag måste bo här, jag måste leva här. Och i våra ögon så har hon gjort ett ganska stort offer. Ja, och den bilden där henne, utanför hennes hus, hon säger där, en sak som Jesus pratar om att jag ska göra, det är plantera blommor. Så hon brukar plantera blommor på våren, för då blir folk glada, mår lite bättre och det händer någonting med själen. Sån enkel sak, men så viktig, som också talar om vem Gud är. Nästa bild. Det här är en kanal, inte så långt ifrån hennes bostad, där det var jätte jättesmutsigt vatten. Hon har sin bönepromenad där, går hon minst en gång om dagen. Och så sa hon, där flöt plast och avlopp rann ut i den där. Och det var jättesmutsigt vatten. Och där badade barnen, för det blev oerhört varmt där på sommaren. De simmar runt och plaskade där. Och hon bara grät i sitt innersta, sa hon. Så kan vi inte ha det. Så jag har gått till Gud och bett att han ska göra något åt detta. Att kommunens hjärtan ska påverkas. Att de som bestämmer att de ska prioritera det här. Och så har hon gått och bett och bett. Och så sa hon, en dag när jag kommer där så finns det inget vatten. Veckan efter så har de liksom städat upp. Sen efter någon månad så har de murat. Och så har de fyllt på nytt vatten. Så nu är det jättefräscht vatten som rinner genom det här samhället. Och här badar barnen och har det jättebra. Alltså genom bön kan vi förändra ganska mycket. Och det är hennes starkaste vapen att säga Gud förmår allt. Sen besöker hon regelbundet ett av de största sjukhusen. Det här landet är ganska korrupt. Det skickas pengar från regering till det här området. Men det hamnar i sjukhusdirektörens ficka. Så det fanns inga fönster, det fanns inga dörrar. Patienterna får inte tvål, får inte mat, får inte kläder. Så en sak som Ekumenikyrkan gör nu är att vi skickar pengar så att de en gång om månaden kan, då fyller de, kan man säga, bilarna. Så där ser det ut. Bagaget är knappt igen och det går inte att ha någon på passagerarplatsen, för där är det fullt av lök och potatis och grejer. Så att då får de i alla fall en gång i månaden, så får de i alla fall lite mat. En kvinna som den här utmanar mig att lyfta blicken och att se på Jesus. En kvinna som är utmanar mig att faktiskt se de människor vi har runt omkring oss och se, ja, Gud har sänt mig till den här världen för sin skull. Det är en utmaning. Hur hittar jag tillbaks till missionsengagemanget? Hur blir vi igen brinnande? Både för det som är här och det som är långt borta. Att det blir så livsviktigt för oss att vi är villiga att avstå något för att någon annan ska få höra talas om Jesus eller få hjälp till ett drägligare liv. Precis när jag var ny i den här tjänsten här i höstas skickar en lärare när jag gick på Örebro missionsskola ett mejl till mig och säger, vi läste om dig i sändaren. Och det grep oss. Därför vi funderar på hur ser det ut med missionsiven i våran församling. Och så började vi ju be. Och så blev det någon form av nöd hos dem. Och så skrev han så här. För de blev nöd, för de tycker hur är det ställt med oss egentligen. Och så skrev han så här. Min personliga uppfattning är att vi saknar den kärlek till Jesus. Som egentligen var drivkraften till det imponerande missionsarbetet under tidigare generationer. Är det så enkelt att vi saknar den kärleken till Jesus? Och vad grundar sig vår kärlek till Jesus i? Och att så älskade Gud världen att han sände sin son. För att du som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. För Gud sände inte Jesus för att döma världen, utan för att världen skulle räddas. Alltså vår kärlek till Jesus grundar sig att du måste förstå att du är älskad. Du är så efterlängtad av Jesus själv. Han som säger, kom och följ mig. Kom och följ mig idag. Gå med mig över de här gränserna, de kulturella, de religiösa, de etniska, de ekonomiska, de geografiska. Men följ mig. Vi ska gå till jordens yttersta gräns och jag vill ha med dig på den resan. Älskar du Jesus? Ja, det tror jag att du gör. Men låt den kärleken börja brinna ännu mer. Så vi också är villiga att ta de där stegen. Kapitlet efter i Johannes 4 så står det så här. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Ni säger 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se att det är dags och se att fältet redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv. Så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju orden att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Lyft blicken och se att det vitnar till skörd. Vi tar de 2 sista bibelorden och sen är vi nere för avslutning. För jag tror vi behöver den hjälpen att lyfta blicken. Och då vill jag läsa 2 bibelord från Hebreerbrevet. Kom ihåg hur det var förr. När ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes i allmänt åtlöje. Eller också så ställde ni vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något mycket bättre och varaktigt. Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en liten tid, sen kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Och när vi nu är omgiven av en sådan sky av vittnen, låt oss då lyft även vi befria oss från allt som tynger och synden som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntar honom så utträder han korset utan att bry sig om skammen. Sitter nu på höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat som fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Mina vänner, vi lyfter blicken. Och vi följer den Jesus som säger, följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och vart går den kallelsen för dig? Var är din väg till jordens yttersta gräns? Jag tror det var länge sedan någon sa i den här församlingen. Jag tror att Gud har en kallelse till dig som missionär. Men det tror jag att Gud har. Jag tror att den här församlingen ska sända missionärer igen. Och jag tror att flera här har en tydlig kallelse att involvera sig starkt i mission. Kanske inte att du är den som tar steget och direkt reser till ett annat land. Men du har ett helt nytt fokus om du säger ja till den kallelsen. Vad dina böner kommer att handla om, vad din ekonomi kommer att handla om och vad ditt hjärta bultar för. Jag tror Jesus kallar den här församlingen till sändning, men också att det finns människor här som på olika sätt ska involvera sig tydligare i mission. Vi ber. Tack Gud att det här handlar om ditt verk, om din kyrka, om din värld. Tack för förtroendet att du själv har sagt, kom nu går vi. Följ mig, men jag vill att ni gör jobbet. I min kraft, i den heliga andens kraft. Och när vi gör det så har du lovat Jesus att då går du med hela vägen. Väck våra hjärtan i Jesu namn till att brinna för det som också du brinner för. Amen.
Nu går vi fram, hjärtan av vän, och varje steg är som en bön. Hoppet är som mörkast, tills dess natt har blivit dag. Och låt sången växa som vår kärlek växer. Låt det ske, låt det ske. 2000 år med samma eld som brunnit klar, den brinner nu. Hjärtan väntar, verkar längta efter väckelse från vår Gud. Så låt elden flamma där det är som kärleken. Jesus ger kraft, lyfta svaga, läka såren, så att vår nation får se hans makt. Så låt elden flamma där det är som mörkast, tills dess natt har blivit. Kärlek växer. Låt det ske, låt det ske. Så låt elden flamma där det är som mörkast, tills dess natt har blivit dag. Så låt ången växa som vår kärlek växer. Låt det ske.
Tror vi alla har fått mycket att tänka på. Du har skickat oss många intressanta